Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
I organized all this to put that awful night behind us.
Everywhere I look around, I see memories. None of them are good.
This is facing your fears all the way. Stay on board and stop letting fear control us.
I'm going to give the people what they want. Sensation, horror, shock. Send them out in the streets to tell their friends how wonderful it is to be scared to death.
The past is dead and buried. And the future is ours.
Välkommen till Skräckfilmscirkeln och ombord på mitt lilla tåg. Igen. Du lyssnar på mig som får stå här för yrkena både kapten, tågvärd och passagerare samtidigt. Och så som läget ligger just nu är både jag här och Fredrik är här. Men kommer det vara vi som har kontroll över tåget? Igen. Det är alltså nyårsafton. Det är dags för ännu ett nyårsavsnitt. Det blir det femte i raden. Och för tredje gången i sträck kommer vi ha samma tema. När vi pratar om det här, själva publiceringen, så kommer klockan vara någonstans runt 1:30. Så Fredrik, vad ska du göra efter att det här avsnittet är genomspelat?
Då är det då dags för att gå och lägga sig, för då har jag firat klart med familjen här. Vi brukar avsluta med att kanske se någon film eller något sånt som brukar gå på tv. Jag för mig att förra årets första film vart den här Fares-filmen Kops, den här svenska, för den gick på SVT just då. Och så är det dags då att skapa en ny lista här då över, jag har en Letterboxd-lista som jag gör varje år för att kolla liksom hur många filmer har jag sett under ett år. Det är lite kul att ha koll på.
Okay.
Jag vet att förra året, nu ska vi se här.
För 2022 alltså.
Ja, 2022, det landade jag på 140 filmer allt som allt som jag såg det året. Och det är lite tyvärr missvisande, för på Letterboxd kan man inte lägga in tv-serier. För jag, liksom, jag har ju sett betydligt mer än 140 titlar, men det är också därför att man har sett en hel del serier utöver det.
Alltså, om man räknar med de filmerna som du har skrivit in, så har du i stort sett sett en film var tredje dag ungefär.
Förvis. Men sen är det där, man spelar ju mycket spel också, att sånt där tar ju sin lilla tid. Men jag ligger ganska nära ändå, för nu är det ju med, nu ska vi se här. Ja, jag ligger på 139 när vi spelar in där, och vi spelar ju in där innan nyåret. Så vem vet, ja. Kan jag klämma in två filmer till då? Jag har slagit fjolårets rekord.
Det tror jag nog att du kommer hinna, ärligt talat.
Själv då?
Ja, vi är hemma. Vi har 7 valpar som sitter i en hage just nu här. Och de kommer ju vara kvar även över nyåret. Så att vi kommer titta på dem när de ligger och sover och tittar på tv eller spela något spel eller något, så vi har ingen festkväll framför oss direkt. Nyår blir så ibland. Jag har aldrig varit någon festare. Jag vet tidigare, det var väl ganska många, kan vara 4-5 år sedan, då hade jag en kompis 6 eller 7 år i sträck som vi träffades klockan 4-5 någon gång på nyårskvällen, och sen spelade ut tv-spel typ över 12-slaget till och med. Call of Duty, Modern Warfare, det var många co-op-arbeten där som vi tog oss igenom. Men jag tycker vi ger oss rakt in i det här sista avsnittet för 2023. Och innan vi börjar prata film så tänkte jag vi skulle se oss ta en titt tillbaka på året. Så jag frågar Fredrik, har du något favoritminne eller några favoritminnen från året som har gått?
Ja, skräckfilmscirkeln 2023 här. Jag har väl gjort en hel del har man väl gjort. Du utnämnde ju det till The Year of the Shark och lät våra lyssnare besluta vilka filmer vi skulle titta på. Det var ju både roligt och ett misstag, för det bara ramlade ju in hajfilmer.
Det var verkligen på gott och ont liksom.
Ja. Men det har ju varit jätteroligt att liksom få den lilla interaktionen. Nu tyvärr har ju inte vi lyckats slutföra den listan, för det var så otroligt många filmer som dök upp i förslag. Då hade vi liksom bara fått göra, ja, vad heter det, hajfilmer om vartannat.
Ja.
Men sen har vi ju också, för vi försöker ju ändå så, skräckfilmer har ju franchises till sig. De är ganska stora de som på, och vi försöker ändå så beta av dem lite successivt. Gärna en per termin, och den här gången har vi avhandlat två under 2023. Först var det Psycho, franchisen vi tog.
Det är väldigt populära avsnitt om.
Förvånansvärt stabil franchise. Alltså ettan till fyran, då Anthony Perkins fortfarande är Norman Bates. Fantastiskt stabila filmer. Och sen kom remaken med Vince Vaughn. Och då gick det som det gick. Men det var ju åtminstone fem filmer. Sen var det ju Nightmare som vi avhandlade ganska nyss här. Betydligt större franchise. Och det kräver, det är väl nio filmer vi har gått igenom där nu. Eller åtta filmer har vi gått igen. Den nionde har vi sparat lite på, för den kommer med den andra franchisen vi ska göra. Det äter ju lite plats i den här. Men det har jag tyckt varit väldigt roligt att vi har haft gäster i varje avsnitt där då. Och det är något som jag tycker att vi ska fortsätta med när vi gör franchisefilmer. Att då bjuder vi in gäster. För det är en litet att bryta det monotona när man går igenom, för jag vet vi har ju gått igenom motorsågsfilmerna, vi har gått igenom Halloween och det är kul, men det blir så jävla mycket när man ser en och samma liksom franchise och man bara betar av dem ena efter den andra. Älskar Halloween, älskar Hellraiser, men när man har sett samtliga liksom inom kort radio av varandra, då är det lite för mycket i slutändan. Ja, då kan varken Myers Pinhead eller Freddy där. De är inte så skärmigare när de är i slutet. Så det är skönt att ha en gäst med som kommer med lite fräscha ögon och lite annan take till det hela när man själv har gått och blivit lite franchise-trött.
Ja. Vi har ändå ett avsnitt som har varit det mest populära i år. Och det är originalfilmen A Nightmare on Elm Street från i september.
Mm.
Det är den som har lyssnats mest.
Ja, se där. Men det är inte så mycket. Det är ju franchisen. De är ju stora av en anledning, tänker jag.
Men sen om man ser på all tid så är faktiskt den första original-psykon som vi gjorde tillsammans med Ulf är den mest lyssnade.
Se där under 2023 här.
Ja.
2023 är ju inte riktigt, eller ja, när det här kommer ut, då är det väl över.
Ja, jag tror, med inspelningen vi har typ 7 dagar skillnad här, så att det blir inte så. Men
det är om någon liksom tycker att Sand Shark-avsnittet, jävlar i havet, det ska vi lyssna på.
Nej, men Ulf av det Psycho-avsnittet som är Ulf, det är faktiskt det som är mest lyssnat på under hela året.
Psycho-Ulf lockar. Ja,
precis.
Men har du några favoritminnen då från 2023 här?
Jag har ju gjort ett helt gäng med intervjuer och du har också varit med på dem.
Jag har varit med på en här, för du har ju gjort ett nytt segment.
Ja.
Skräckbokscirkeln.
Ja, och jag har också plockat in lite, alltså, skräckbokscirkeln nu senast. Vi kan ju ta exempelvis Gustav Schörneman, han har skrivit Wagner-serien. Geiger-serien har han skrivit. Och han är också tv-producent och manusförfattare, och han har bland annat arbetat med Parlamentet. Det tyckte jag var väldigt kul att prata med en som har jobbat inom tv väldigt länge. Sen fick jag prata med tjejerna i Det mörka psyket. Det är Kilan och Katarina, de jobbar ju inom både psykologi och brottslighet. Så Katarina är ju, vad heter det? Kriminalpsykolog eller något sånt kallas det. Så hon har intervjuat incels och ja, våldsverkare och ja, sånt. Så att det var kul att höra hur de arbetar. Och sen hade jag en intervju med, jag började ju med Mind i juni, där med Johanna Nordin, hon är en av cheferna. Och Mind är ju då en självmordslinje. Och jag tyckte det var väldigt intressant att höra, för vi har ju pratat mycket om filmer som typ Haunting of Brian Beckett, Haunting on Hill, ja, de som jag enligt min åsikt då, tror att de kan symbolisera extrem psykisk ohälsa. Och då så intervjuar Johanna och frågar liksom hur det fungerar och vad de behöver, vilket jobb de gör. Och då berättar hon om Mind som är, och jag har gått den utbildningen, så att efter nyår så kommer jag vara volontär där också. Och vi intervjuade ju också Linda Arnborg som är, hon är tränare och instruktör hos Svenska Filmdjur. Då var du med.
Det var den intervjun jag var med på.
Och den var ju faktiskt intressant. Väldigt mycket med arbete med djuren. Och sen var liksom, jag tyckte det var kul, de hade en dresserad råtta. Ja, det springer en råtta där. Ja, det är min.
Ja, kära någon.
Men jag tycker nog att Nightmare-varvet som vi gjorde var det som var roligast. För det är så varierande.
En shout-out som också har varit ett av årets höjdpunkter har ju varit podden som fruktade solnedgången. Ja. För Niklas och Hoff där, de fick ju sån jävla feeling att de bokade ju hotell här. Ja. Och så for de ner till goa gamla Eskilstuna, ducka alla gängskjutningar som vi har här. Och så gick vi och såg på Evil Dead Rises. Ja. Eller Evil Dead Rise heter de bara.
Ja.
Som vart våran enda 2023-film faktiskt. Som vi recenserade, tror jag.
Ja. Nej, ja. Jag tycker det var fantastiskt roligt att ha dem här. Jag vet att 3 tror jag vi gick ifrån dig.
Mm-hmm.
För både hotellet och jag var ju liksom på andra sidan stan. Mot hemifrån dig.
Ja, men det var trevligt. Vad poddar kan ställa till med när människor möts i bions mörker där då, istället för nattens mörker som podden brukar fara i där.
Exakt.
Nej, men det var trevligt.
Ja. Nej, men framförallt de avsnitten när vi har med gäster eller när jag gör intervjuerna, då trivs jag. Så visst, du och jag, har väl gjort en 130 avsnitt, nej inte det, 120 som är med bara du och jag. Och ja, det är kul med lite variation eller man ska säga.
Det är ju det.
Så det är ju 2023 i en liten throwback. Och när vi har avslutat dagens huvudtema så får ni också veta vad 2024 bär med sig. I 2 år i rad, både 2021 och 2022, så har vi kollat på Terror Train på nyår. Och förra året så kollade vi på remaken till Terror Train.
Ja, eftersom att de lite strategiskt utspelar sig på nyår, så det känns ju lite tematiskt rätt att lägga det på julårsavsnittet. Eller nyårsavsnittet. Det slog mig, för vi har alltid haft julklappsavsnittet, men vi har än så länge inte en enda gång haft en mordisk jultomte med.
Nej, det har vi inte.
För det finns det ju verkligen, så vi skulle lika gärna kunna göra som julklapps tomtemordavsnittet. Det finns så jävla många mordiska jultomter.
Det kanske blir framöver då. Vi slutar köpa julklappar och istället hittar en mordisk tomte varje julafton.
Men för dem kan man gödsla med, men skräckfilmer som utspelar sig på nyår, att det kommer ta slut ganska snabbt. De finns några till, det gör det. Men annars är det den här trilogin som vi nu ska avsluta som står på menyn här.
Ja. Så dagens film är alltså Terror Train 2 från 2022. Det är alltså en uppföljare på remaken till Terror Train, även den från 2022. Så det är ju liksom ett terrortåg som vi ger oss ut på här. Men jag tyckte det var lite fräckt innan vi drar igång trailern här. Tyckte jag var lite fräckt att de hade en som kom i början på året och en som kom i slutet på året.
Men det är ju den här, det är en sån Tubi, det är en sån här amerikansk gratis streamingkanal eller vad det är. Och det är en Tubi original. Så de behövde ju få ut lite material och jag tror att första Terror Train, som jag kommer ihåg att vi båda var ganska... Ja, vi skulle inte säga att den är direkt pissdålig, det är fel. Men det var en ganska oinspirerad remake. Men den
det var
har...
ett karbonpapperskopia.
Ja, det är det. Så vi ska väl kanske recapa den lite snabbt här. För det var ändå så ett år sedan. Men det var verkligen... nyligen så sågade vi en annan remake jävligt stenhårt. Och det var ju Nightmare... remaken från 2010 där.
Uh-huh.
Den vart mega mördad av oss alla. Den fick inte ett högre betyg än 2. jag gav den 1, du gav den en 2. Och det är ändå så en film som hade liksom budget, produktionskraft, liksom studio bakom sig. Men var ju liksom en trött, liksom nästan sen för sen kopia i vissa fall utav originalet. Det är ju Terror Train också från 2022. Nästan, alltså än mer så sen för sen kopia utav den med Jamie Lee Curtis från 80-81 där. Men jag minns att jag... inte var riktigt lika frustrerad och upprörd på den så som jag var på Nightmare-remaken. För Terror Train-remaken skulle fortfarande få liksom en 2 av 5, och det fick den säkert i betyget av mig. Men fan, jag ser nog hellre den remaken innan jag ser om Nightmare-remaken. Och då är alltså den nästan på samma nivå, med mycket lägre budget, med mycket mer okända skådespelare. Så varför funkade Terror Train remaken bättre än vad Nightmare gjorde? Ja.
Men då drar vi på en trailer till Terror Train 2 från 2022.
I organized all this to put that awful night behind us.
Everywhere I look around, I see memories. None of them are good.
This is facing your fears all the way. Stay on board and stop letting fear control us.
Just a few words to welcome in the new year, because Lord knows I am happy to move forward. We all have a bright future ahead, each and every one of us. The past is dead and buried, and the future is ours. Starts today. Yeah. Happy New Year!
Guys, you gotta see this.
If you're gonna party on the Terror Train, you should embrace it.
Please!
Ett år har gått sedan grymma mord tog livet av flera college-elever ombord på det nu ökända Terror Train. Alana tvingas att följa med magiken och andra överlevande på en ny resa under nyårsafton ombord på precis samma tåg, där en ny sorts ondska väntar. Återigen måste de skrämda passagerarna kämpa för att överleva. Det är alltså plotten till Terror Train 2 från 2022. Så Fredrik, har du några inledande tankar på den här?
Ja, som sagt, när remaken kom på Terror Train, kul att se den. Det kändes ju också lite egentligen, ja men en Tubi original för att de måste få, och ja, Terror Train är väl bara inbitna skräckfilmsfan som känner till, kanske några som har lite koll på Jamie Lee Curtis karriär. Och den var ju inte så bra ändå. Den var habil, men alltså, man kan se originalet med fördel. Så när jag hörde liksom att ja, Terror Train 2 kommer, och inom en jäkligt kort tidsram, då fick jag lite så här, en stressad produktion. Nu skulle man försöka casha in på ja, de få framgångarna som ändå så remaken hade. Så mina förväntningar var ganska så låga. Men sen, jag läste ju en del av Hysteria, som är lite upphovet till den här podden, The Hysteria Lives, där slasher, ja, de som recenserar slasherfilmer där, de gav tvåan ett helt habilt betyg, sa liksom att ja, men det här var ganska bra ändå. Så det höjdes lite mina ögonbryn när jag undrar, vad är det här nu då? Och nu har jag ju sett den nu för första gången då inför podden här. Och ja, jag var överraskad av den här filmen. Långt ifrån perfekt, men ja, överraskande. Patrik, dina initiala tankar?
Alltså, jag var ganska skeptisk till den här filmen när jag såg den, när jag såg att den existerar först. Med att göra uppföljare till en karbonkopia av en klassiker, det är, jag känner att de åtog sig en ganska feting utmaning för att vara lilla Tubi. Och i och med att remaken kom samma år med våran minus, att det låg lite minus i bakhuvudet för oss, så hade jag inte så där jättestora förväntningar. Och då, men under tiden jag tänkte mer blod, ja. Och i det här fallet så tjänar det faktiskt ett syfte. Det ökar spänningen och det ökar dramat. Men jag skulle säga att Terror Train 2 är lite mer karaktärsdriven än vad jag egentligen förväntade mig i början. Alla karaktärer är ju inte så djupa, men djupa, det är två som är något sån här, som har någon sån här personlighet. De andra är ju helt sjukt ytliga annars. Men just konflikterna som blir under tiden, liksom det för filmen framåt, om man ska säga. Så ja, den på sätt och vis överträffar den faktiskt mina förväntningar. Vi har karaktärer i den här, hör och häpna. Ja. Vi har en hel del karaktärer.
Vi har ju det ändå.
Frågan är om vi ska sortera ut dem lite, eller ska vi gå på bara rakt över?
Nej, IMDb listar de ju lite in order of appearance.
Ja.
Och det är inte riktigt helt och hållet, alltså det blir knepigt då, för vissa är liksom verkligen bara bakgrundsfigurer som inte har någonting. Men vi börjar med våran överlevande final girl, Alaina. Ja. Från ja, förra filmen då.
Robin Alomar.
Ja, det hör ju till att vi har ju en hel del från förra filmen i den här filmen.
Ja. Hon har inte gjort så mycket.
Jag tänker de som Tubi ändå så plockar upp är kanske inte de största, men jag kan tänka mig att det kan bli en språngbräda in i någonting annat, om inte annat.
Ja, det kommer det definitivt bli, för hon har, alltså hon har gjort såna här små filmer, en tv-serie som har varit lite längre, men annars har det varit liksom små filmer, kortfilmer.
Men Alaina i den här då, hon är då den traumatiserade final girl som överlevde Carney, som mördaren hette i förra filmen. Det var den enda tvisten, ändringen man gjorde till den remaken, att istället för att det är Kenny, transvestiten, dragqueenen, som är mördaren i den filmen, så är det Kennys mamma, Carney, som är det. Kenny finns med, dock inte i drag som han är i originalfilmen, men däremot i en stor kanindräkt i remaken. Men så är det då mamma Carney som är så jävla arg där. Hon är ju tågkonduktören där. Men hon...
Det är lite, alltså, lite plockat som från fredag den 13 där. Det är mamma som är arg för att hennes son...
Eller mother som Norman Bates där då.
Ja, exakt. Det är mammas boys, ja, de här. Det.
Men hon är ju då traumatiserad och det fyller en funktion mer än bara just... För vi har ju sett, när vi har gått igenom Halloween-filmerna där, då har vi liksom traumatiserade Laurie Strode. Och antingen så är hon liksom ett gråtande vrak, eller så har hon gått och blivit nästan som en yxtokig survival som sitter i en stuga i skogen och skriker.
Det som är bra i Halloween är att hon blir mer och mer nedbruten vartefter. Det märks ju i varje film, alltså, även när hon är i på, eller H2O, när de är på skolan.
Ja, då hon är jättealkoholiserad.
Ja, exakt, då tror man att hon är så här superstark, men som du sa, då är hon nedsupen istället.
Och här finns, där får du också H20-kopplingen, att den traumatiserade Laurie Strode har ju tydligen visuella hallucinationer från att se Michael Myers när han inte finns där. Och det händer i den här filmen också. Elena ser många gånger, och är det Mitchie, alltså är hennes bästa vän där då, som varit mördad, som dyker upp som ett blodigt lik. Så det är någon sån där final girl tråp i skräckfilm då kanske, att liksom, har du överlevt, ja, men då ser du saker som inte finns där. Jag för mig att Sydney i tredje Scream-filmen gör samma sak. Hon ser sin döda mamma spöka omkring trots att hon inte finns där. Så det är liksom, ja, okay.
Det är väl ganska, ska jag säga, den lite mer moderna filmen där man vet om det här med psykisk ohälsa, att när du väl är traumatiserad, har en sån extrem PTSD, eller jag skulle gissa att hon har det, säger jag, amatörpsykolog Norén här. Jag skulle gissa på att hon har någon form av PTSD, och då med det medföljer det liksom hallucinationer, hon kanske har ångest. Ja, ångest har hon ju, helliga, och panikattacker. Så hon har ju i stort sett hela utbudet av psykologiska problem för att, bara för den här händelsen, och folk runt om verkar inte förstå det.
Ja, jag är amatörpsykologen Rosengren här då, ifrågasätter vi lite just de här hallucinationerna. Det är väl en Google-sökning bort, så får jag väl reda på det, om PTSD kan ge visuella hallucinationer, men det känns som en så vanlig trop att använda. Men i den här filmen fyller det ändå som funktion, för hon blir ju vittne till ett mord där då, och då tror ju hon att det är en hallucination hon har, så liksom hon springer omkring och liksom får panikångest, och så när hon tittar ut igen, då har ju mördaren släpat iväg liket.
Jag ska faktiskt, nu skrev jag PTSD, och det första som kom upp var Does PTSD cause hallucinations? Och ja, det är en vanlig biverkan. Och hallucinationerna kan ju också vara flashbacks enligt. Alltså att hon ser ett minne.
Ja, men därför, ja, men det är inte riktigt vad som händer i den här filmen. För det är ju så, den blodiga Mitchie står ju där. Varför övergav du mig? Så det är ju inte riktigt så. Men det finns ju en annan poäng här. Alltså varför hon är så stressad och herrad, stackars Elena här. Och det är ju för att hon håller ju på att utbilda sig till doktor. Så var det ju redan, alltså det var ju grejen redan i originalfilmen, att de alla är medicinstudenter och håller på liksom, ska fira nu sista terminen innan student här. Och vi börjar ju med att hon ska obducera ett lik här då. Och hon får ju ångest då hon liksom ska ta skalpell, hon ska skära i kroppen, och då liksom kommer det över henne. Och därför är ju hon liksom jagad, för hon kan inte bli kirurg, hon kan inte bli doktor, alltså som opererar på folk, om det är det här liksom som om det ska bli så här vid operationsbordet, det funkar ju inte. Så hon, hennes framtid är ju jäkligt hotad här. Och det är också en poäng, eller en del i drivet hos den här karaktären. Sen tycker jag väl att Elena, hon spelar ju inte, alltså, Jamie Lee Curtis här. För det var ju det som var liksom problemet med förra filmen, i och med att den nästan är en karbonkopia. Att då kan Elena inte bli en egen karaktär, för man gör inget nytt med den, utan hon gör bara Jamie Lee Curtis karaktär igen, med samma repliker till och med. Och då blir det fattigt, för Jamie Lee Curtis gör det så mycket bättre. I den här filmen så känns det som att, ja, men nu är hon en egen karaktär. Och det känns liksom som att hon inte sitter och tittar på original Terror Train och försöker bara återskapa Jamie Lee Curtis. Utan nu har hon faktiskt något eget att arbeta med.
Så det här är typ en, det här hände sen.
Ja.
En aftermath.
En aftermath. Ja, hon får ju också, hon får ju växa, för hon är lite, hon är ju väldigt jävla härjad, stackars Elena här. Och väldigt skör i början. Men sen hittar hon ju väldigt mycket sin egen röst mot alla de jävla rövhål som finns i den här filmen. För det är ju, hon är ju på tåget för att utmana sig. För att, ja men som sagt, traumat här håller på liksom hämmar hennes liv totalt. Och då är det ju då året efter här, så är det då samma tåg. Och då har man tydligen gjort någon grej, någon PR-grej. Man kallar det till och med för The Terror Train, liksom mordtåget. Och ska nu göra då liksom året, nyåret här då liksom, som en säljpitch för alla liksom true crime-entusiaster. Och då liksom att hon ska åka på det tåget för att liksom, ja, möta hennes inre demoner, för att liksom komma över det här. Hon gör väl det inte riktigt själv, hon är ju påhejad av sin rumskompis Claudia. Eller Claudine eller vad hon heter.
Nej, Claudia.
Claudia, ja. Men hon hittar ju liksom till sin röst under den här filmen. Och jag får väl känna att när filmen är slut så är hon väl kanske lite mer stärkt. Men jag hade, ja, som sagt, det kanske inte är det djupaste egentligen. Men det finns lite där och jag gillar väl hennes karaktär lite bättre. För hon får vara sin egen karaktär i den här. Inte bara en Jamie Lee Curtis-kopia.
Nej, precis. Det tycker jag också. Det var just det jag gillade med henne överhuvudtaget. Att hon gick från den här... I början är det ju faktiskt en Jamie Lee Curtis-kopia i förra filmen. Men att man ser att även om hon är riktigt badass och spöskiten ur, eller mördaren så att säga, så gör det ju en sån här grej någonting med människor. Liksom, för det man ser i den här filmen också är hur hon blir förföljd av fans inom citationstecken. För att det är ju redan i början och kommer med en yxa mot henne. Och han magiken knäcker näsan på den. Ja, jag ska stämma er. Så bara, ja du, då har du väl kanske lärt dig något och inte komma hit med... Och ge dig med en yxa mot folk.
Men det är det här den här filmen har som förra inte hade. Att det finns ett tema som jag tyckte var lite kul i den här. Dels det här PTSD, eller PTSD, ja, posttraumatiska stresssyndromet. Och det är ju inte bara Elena, utan vi har ju flera överlevare från förra filmen. Och hur de alla har copat olika. Och det är ett tema som löper genom de här filmerna. Att copa med trauma, vilket de gör på väldigt olika sätt. Och ett annat tema är ju just true crime och sociala medier, lite inlänkade med varandra, just vad fandom gör med något dylikt. Och just att vara då som en överlevare av ett brott, att hamna i någon form av ja, men underhållning. Vare sig du vill det eller inte. För det är liksom, det visar ju sig, tåget är ju fullt med true crime-entusiaster där. Och när Elena kommer ombord, liksom bara, wow, det är du som är överlevaren av Terror Train. Jag vill ta en selfie med dig. Eller dumjäveln där då, som klär ut sig till Carney och attackerar henne med en yxa. Men det är bara på skoj. Och han magiker nitar dumkärringen som bryter näsan. Och hon liksom, jag ska stämma er.
Ja, ja, jo. Men det är, sen är det ju folk runt om som filmar. Och jag menar, i USA får du ju liksom skydda dig själv när det kommer en galning med en yxa.
Ja, och det tänkte jag, vadå jävla loll? Alltså hon svingar ju en riktig yxa, för det är liksom en riktig sak, den fastnar ju i golvet. Och så springer hon efter, liksom, hur jävla dum i huvudet får man vara? Visserligen, det blir ju ingen stämning, för hon går ju där och spottar och fräser. Och så kommer ju filmens riktiga mördare och planterar yxan i henne. Och så är det slut med den här framtida stämningsansökan. Ja, kära då. Nej, men ja. Elena, temat som finns i den här filmen är väldigt trevligt. Och lite överraskande. För det här hade mycket väl kunnat vara mycket plattare. Bara liksom mordklaffsfilm. Och det var det inte. Ska vi gå på rumskamraten där då, Claudia?
Ja. Rumskamrat, snedstreck. Ja, i början så såg jag det som att hon var ett kärleksintresse. Att det var någonting mellan dem. Men det är ju, frågan är ju här, vem är det som tror att det är någonting mellan dem? För det är lite, liksom lite lesbiska vibbar mellan dem hela tiden. Men det kan ju också vara vad jag som, att jag ser det. Det behöver ju inte vara där nödvändigtvis.
Nej då, det finns där, men det är från ett håll. Det är från Claudias håll. Elena är inte intresserad. Hon var ju ihop med Mo i förra filmen, och han är ju död nu. Det betyder ju inte, hon kan ju vara bisexuell, vad vet jag, men jag tolkade liksom inte alls som att det här var liksom en kärleksrelation, utan att de är studiekamrater. Men att det är Claudia som då har sökt upp Elena för att, vad heter det, men hon i sin tur är förälskad i.
Alltså hon är ju ett stort fan av Elena, och så har hon på något sätt nästlat sig in i hennes liv. För jag tror inte att hon, Claudia, hon är inte riktigt frisk i huvudet. Hon har, jag håller på att lyssna på en podd nu också som heter Älskade psykopat. Och där förklarar de hur en narcissistisk personlighet kan uttrycka sig. Och jag ser så mycket av det i hur Claudia beter sig. Så hon har lyckats väldigt bra med det.
Ja, jag vill inte skriva under att hon har en viss narcissism, kanske finns där, men hon är ju djupt problematisk. Jag tänker vi kommer spoila filmen. Den här filmen är en whodunit, alltså mördarens identitet är höllt i dunkel, och en av personerna som vi kommer prata om kommer visa sig vara mördaren. Men nu när vi pratar om karaktärerna först, så avslöjar vi inte vem det är. Så det tar vi när hotet kommer. Men Claudia är onekligen en utav de misstänkta. Kanske hon är mördaren, kanske hon är inte det. Vi kommer avslöja det sen. Nej, men hon är ju den som är drivande att Elena ska gå på det här terrortrainet för att möta sina demoner. Och i början så är det ju, hon är väldigt stöttande och stödjande. Även om hon liksom också förstår att, ja, men det här är kanske lite olämpligt. Sen under filmens gång förstår vi liksom att det börjar bli lite mera. Hon börjar bli lite konstig, för det dyker ju upp gamla kompisar som var med från förra filmen. Och som då var hennes gamla studiekamrater som kanske nu har hoppat av. Och så får ju Elena liksom kontakt med dem istället. Och då blir ju Claudia liksom, okej. Okay. Du pratar med henne, varför pratar du inte med mig? Hon börjar bli liksom väldigt kontrollerande, liksom överbeskyddande, så hon hovrar över Elena där.
Typiskt narcissistiska drag.
Ja, och i slutändan så får vi ju reda det, för det finns ju en app. Nu ska vi se här, vad heter den? Murder Fiend, som är den här som True Crime-dårarna håller på med.
Ja, det är ju typ TikTok fast med enbart mord.
Ja, för liksom typ ja, men True Crime-entusiaster som har skapat sin podd, eller sin egen app där då.
Ja, för de kan ju livestreama på den också. Ja. Det där som är så sjukt.
Och det är ju, det visar ju sig, twist of all twist, att det är ju hon som är skaparen utav appen. Och då blir det ju, hon har sökt upp Alena. Och då blir det så, ja, varför har du gjort det? Och hon säger ju själv att, ja, men hon själv är en överlevare av trauma. Hon var, vad heter det, utsatt för ett brott när hon var 11 år.
Hon varit bortförd, tror jag.
Ja, hon varit bortförd. Och då jag läser lite mellan raderna och tänker att ja, men då har hon säkert blivit ofredad.
Ja, om man ens har blivit bortförd. För hon verkar säga, då i den scenen verkar det som att hon säger vad som helst bara för att få ha hennes förtroende kvar. Så hon greppar ju efter halmstrån hela tiden.
Ja, det är fullt möjligt att det är så. Men det kan också vara så att hon är den här, vad heter det, överlevaren av ett trauma. För hon säger också helt enkelt att hon har skapat den här appen för att hon vill hjälpa personer som har gått igenom trauma. Och då tänker jag också att Alena är den som hon har latchat on på, för att hon har ett sånt nyligen trauma och hon fanns väl nära henne. Så hon liksom, istället för att ta hand om sitt egna problem, så försöker de fokusera allt på Alena istället, så att jag kan bli liksom hennes räddare. För då behöver jag inte konfrontera mitt. Vilket gör ju då att hon blir sjukt manipulativ. Och sen har hon då också utvecklat då varma romantiska känslor för Alena. För vid klockslaget där så kysser hon ju henne. Men Alena svarar, alltså det är ju inte sådana känslor som hon känner. Så det är liksom, ja men tack men nej tack.
Hon besvarar inte så som Claudia helst hade velat haft det.
Nej, för Claudia vill väl liksom äga och dominera, alltså, hon vill ha Alena totalt där.
Ja. Och det är ju samma, hon blir ju så svartsjuk bara Alena pratar med vem som helst. Vem är det där? Hur känner du henne?
Och varför gick du dit? Varför är du inte med mig istället? Ja. Så det, här har vi ju onekligen ett väldigt potentiell mördare i våran film.
Aspirant nummer ett.
Aspirant nummer ett. Och jag misstänkte henne väldigt väl. Nu hörde till, du spoilade, eller förklarade för mig att du listade ut ganska snabbt vem mördaren var. Det gjorde inte jag.
Nej, det var, men det, vi kan ta det med, men varför och när jag listade ut vem det var när vi kommer till det hotet, när vi avslöjar vem det är.
Nästa som jag skrev upp, det var Sadie, konduktören.
Ja, eller Nadine Baba.
Nadine Baba. Och hon var tydligen en återvändande karaktär som då var en av Alenas närmsta vänner från förra filmen. Men jag ska villigt erkänna, jag kommer inte ihåg henne alls.
Det var ju de två som överlevde. Ja. Alltså hon var konduktör i förra filmen också.
Nej, hon är inte. Hon är,
nej,
student.
Det var hon inte.
Hon tar ju över Carneys jobb, alltså mördarens jobb.
Så var det, ja.
För Carney tar ju ett litet snubbel rakt ut från, vad heter det, tågvagnen och faller till sin död där, tror vi.
Eller,
ja, för de hittar ju aldrig hennes kropp. Men så Sadie dyker ju upp här då igen som den som har, ja men hon har hoppat av studierna och nu liksom blivit den här konduktören. Och det här, för den här karaktären, jag trodde man skulle göra mer med henne. Men det vart inte så mycket, men det kom någonting här. Hon är också en överlevare av det här traumat. Och hon har ju då gjort nästan lite samma resa som Alena har gjort, eller gör nu. Då hon har återvänt till samma tåg, hon arbetar nu på den. Och det här har då liksom blivit hennes liksom sätt att bearbeta det här jobbiga. Och har verkar kunna gått vidare i livet. kanske då mycket tack vare att hon har konfrontat det här jobbiga, svåra som fanns på tåget, eller som, ja, för det var ju på tåget morden skedde, och hon har då liksom kunnat liksom, ja, men få stabilitet i livet igen. Och det är en liten skön återkoppling till Alena som är här nu för första gången, och hela hennes liksom tillvaro skakar. Så jag tänker liksom, ja, men det är också nice att se att, ja, men det går, det är också ett sätt att bearbeta trauma, att det går att gå vidare. Man behöver liksom inte vara ett skramlande vrak som Alena är i början, utan att man kan vara olika långt i sin traumabearbetning. Och Sadie har onekligen kommit mycket längre i sin.
Ja, för hon säger väl det också, att hon har gjort det där för att, som jag förstår det, så är det för att hon ska liksom äga sina problem.
Mm-hmm.
Att hon bestämmer.
Äga sina känslor istället för att de äger henne.
Exakt.
Ja. Och det hör väl också till att, alltså, Alena var ju utsatt för väldigt mycket mer, för hon var ju verkligen måltavlan för Carney i förra filmen.
Ja.
Och Sadie var inte det, utan hon var ju mer att hennes vänner vart måltavla för mördaren där. Så, ja, hepplihepp. Men utöver det så var hon inte med så mycket, och hon blir ju offad sen. Lite liksom halvvägs in i filmen, så där försvinner hon ut ur handlingen.
Exakt.
Sen hade vi en annan karaktär, Pet.
Ja, Romy Weltman.
Och det var en störig karaktär, men en väldig, alltså, då förra filmen, då var ju liksom alla karaktärerna karbonkopior på, alltså, de förra, alltså från originalet. Och då kände jag, det hämmade väl en hel del, för liksom då kunde, alltså, det var ju liksom dialog jag hade hört för. Pet är ju tydligen också en av de som överlevde förra filmen. Hon är ju en jävla superbitch. Men shit vad hon får spela ut. Hon är ju typ en av de kanske mest kända på den här appen. En murder fiend.
Hon verkar vara någon så här super influencer inom ämnet.
Ja.
And today's video is sponsored by Kitchen Knife.
Ja. Nej, men, och hon, och jag tänker, det här är ett sätt, ett annat variant att handskas med trauma. Hon liksom, hon the victimhood, alltså, hon var ju liksom det stora offret där. Åh, nej, stackars mig, men nu får jag jättemycket uppmärksamhet. Och hon är ju extremt ytlig, och hon är ju klädd som en liten elva där ungefär. Hon har liksom fjärilsvingar och sen liksom den här lilla tiaran där. Och hon är ju extremt ytlig och enerverande. Men jag kände att det här känns rimligt liksom, som. Och hon är ju också sjukt, alltså, för hon blir ju jätteavis när Alena kommer ombord. Liksom, vad fan gör hon här? För hon blir liksom huvudfokus för alla de här true crime-nördarna. Så, oh, det är ju hon! Och då förlorar hon fokus.
Hon är ju, alltså, hatobjektet. Tanken att det ska vara hatobjektet, för hon har ju kapitaliserat på det här. Med, jag kommer inte ihåg hur många det är som dör. Är det 10 eller någonting i första filmen? På de morden så ska hon liksom kapitalisera och få uppmärksamhet. Få sin dopamindos av likes och kommentarer.
Och hon är ju lite som i samma båt som säger det. Att hon var aldrig måltavla för mördaren i förra filmen. Nej. Utan att hon var liksom en av flickvännerna. Eller kompisarna till det ungdomsgäng som var måltavlan för mördaren i förra filmen. Det betyder ju inte att traumat är mindre för henne, såklart. Men hon vill framhålla sig själv som att hon är huvudrollsinnehaverskan. Och hon är jävligt god på. Alltså det var flera gånger i den här filmen då hon går på Elena liksom, och vidrig tycker jag. Jag önskade att det fanns en scen där hon bara nitar Pett i ansiktet eller något sånt där.
Jag bara väntade på en sån scen.
Ja, en liten örfil eller något.
Men problemet är då, om hon hade fått en smäll av Elena, då hade hon ju fått ännu mer uppmärksamhet.
Ja.
Alltså hon är ju typ ett internettroll. Det är ju typ vad hon skulle vara alltså om det hade varit riktigt så hade hon varit ett troll.
Men också där hon så har hon utseendet för sig. Hon är liten och söt. Hon kapitaliserar på det där ganska rejält. Och liksom egentligen är det intressant de här personerna runt omkring henne som liksom verkligen bara wow, liksom bara älskar henne. Och jag tänker lite där kanske lite det här, ja, inte vet jag, influencer, sociala medier, man liksom lever ut genom andra människor. Wow, vad fantastiskt att jag får vara nära henne här nu då.
Ja.
Jag tänker det är som, nu kommer jag inte på något bra exempel, men jag kommer att tänka på vad PewDiePie. Jag tänker personer som är helt vilda över liksom, oh, där är PewDiePie, jag får träffa honom och ta en selfie, eller Logan Paul, eller
Mr. Beast.
Mr. Beast, ja. Liksom, det blir en sån grej liksom att ja, det blir en kändis. Jag har blivit känd genom sociala medier här. Och hennes väg till kändiskap har varit att kapitalisera på traumat eller tragedin i förra filmen.
Ja, men jag är ju en sociala mediekändis.
Mm-hmm.
Jag har 10 000 följare på min Instagram. Ge mig saker gratis.
Nej, man får ju ta selfie med henne, men då får du ju betala, vad var det, $10?
Ja. Ja, det är helt sanslöst. Men så är det ju på typ Comic Con och dem. För där tar de ju betalt för signaturer, eller inte bilder kanske, det vet jag inte.
Jo, men det är alltså, de brukar, alltså, de säljer ju bilder som de skriver sina autografer på. Det kan jag köpa mer rimligt, för det är liksom... Ja, men jag fick ju Robert Englunds autograf där på min Freddy Krueger-box. Och den är rimlig, för jag tänker han har ändå så rest från Amerika. Så ja. För han finns det utgifter. Så självklart, det här är en del, dels att möta fans, men det är också liksom ett sätt för honom att få in lite pengar, lite klös, såklart.
Ja. Det är ju sådana saker de tjänar mer på nästan än lönen de får för filmrättigheterna.
Ja, kära någon. Ja, men störig karaktär, men också ett sätt liksom som jag känner rimligt över hur hon handskas med sitt trauma. Ja. Hon har ju en side bitch där. Och det är ju hon, nu ska vi se, vad heter hon?
Mary.
Mary, Mortuary Mary som hon kallar sig.
Tori Barban heter hon.
Ja.
Jag ska säga det, Pet som skådespelerskan Romy Weltman, hon har sjukt mycket skräck på sin sin lista. Hon har typ bara skräck.
Ja. Men Mortuary Mary då, som hennes smidders till Mr. Burns där. Vad tyckte du om henne?
Hon är mera den här, hon går runt och letar efter en någon att ligga med. Det är typ hennes tankar där. Jag tycker inte hon gjorde så mycket mer än att vara en hangaround till Pet.
Nej, men hon är ju andra fiol också. Till och med, för vi får ju se en livesändning med henne. Där hon också är, men hej, här är jag, lalalala. Och så säger hon ju till och med att Pet är så mycket bättre än det här. Och vi ser liksom det här i chattflödet med... när vi får se Pets, då är det ju liksom sjukt mycket mer, alltså det är så mycket mer interaktion och hjärtan och kommentarer. Och när det är på Marys där då, så är det mycket mindre. Men också det där, liksom, hon vill verkligen det. Lockelsen med liksom sociala medier. Och jag ska ju inte säga, jag är inte olik där heller, för om jag skriver något på Facebook eller Instagram, det är ju väldigt kul att gå in och titta. Är det någon som har likat? Är det någon som har skrivit något? Så jag är ju lika torsk jag med, men kanske inte på riktigt samma extrema nivå som de här två är.
Ja, men för oss i podden så är ju vårat hur folk reagerar på våra sociala medier så är ju det faktiskt ganska avgörande.
Ja, men det är ju jätteroligt när folk hör av sig och tycker att det här är kul. Det är ju en otrolig jävla boost att höra det. Att skillnaden är liksom att du och jag är två liksom medelålders gubbar som sitter och pratar om filmer. De här två, de aktivt manipulerar och liksom skapar content. Och det är väl också för att det är väl en inkomstkälla för de här två, tänker jag.
Ja, för en app som är väldigt begränsad, väldigt nischad. Det är, ja, men sak samma, det där, då går, nu går vi alldeles för mycket på djupet vad gäller med content.
Jag tänker också att den här filmen anspelar ju på det, om inte annat. Även om vi har den här Murderfiend, den här fiktiva appen här. Men också just att det går ju att kapitalisera true crime. Jag är skyldig till det också. Jag lyssnar på jättemycket true crime och tycker det är sjukt spännande.
Mm.
Men också hur smaklöst det kan vara. För det, som sagt, det finns alltså offer, anhöriga som är kvar, överlevare eller anhöriga till de som har förlorat någon. Som liksom drabbas av andra människors runt omkring intressen som bara, wow, kan jag få ta en selfie eller kan jag få köpa det här? Och vad fascinerande att se dig, du som fick din pojkvän styckad av en sinnessjuk mördare. Wow, får jag ta en selfie med dig? Alltså det är så taktlöst.
Tove-fallet, hennes föräldrar har ju fått massor med sådana förfrågningar. Och det är ju, alltså det är respektlöst.
Ja, och jag tänker också att för det är, tycker jag, den här filmen är in och spelar lite på också, att just de här personerna som är de här fansen, de ser det inte. Det är inte som att de är medvetna jävla rövhål, utan det är snarare den här, oh, jag ser en kändis, wow, kan jag få ta en selfie? Ja, men du, det är liksom inte en skådespelare, musiker, författare eller något sånt där som har liksom gjort content, utan det är en människa utsatt för ett brott.
Ja.
Som har blivit känt och omtalat, och du känner personen därifrån. Så det är där liksom dissonansen dyker upp, som jag tycker den här filmen faktiskt fångar ganska väl.
Ja.
Men det är två douche där då, Pet och vad heter hon nu?
Mary.
Och av de här två så är väl Mary kanske den mindre vidriga. Hon verkar åtminstone komma på sig själv. Liksom. Hon kan liksom, hon kan ju åtminstone be Alana om ursäkt när hon känner att nu har de gått för långt.
Sen Mary är ju, som jag ser hennes beteende, så är hon mer där för att hitta ett ligg.
Ja, dels det, och sen kanske också det här ligget i sin tur också kanske ett litet sätt att också få lite mer likes, lite mer uppmärksamhet. Varför inte?
Sen har ju de två en liten efterhängsen råtta i form av Lucy.
Ja, det är också en... Hon är ju en fan av den här Murderfiend, och hon är också ett en jävla råtta till människa. Hon är ju den här fanen som liksom inte förstår att hur jävla bäng hon är. Hon är också jävligt krävande. För det är också den här, oh, där är du ju Elena, kom nu och prata om hur din pojkvän vart mördad här. Du är skyldig mig att prata om det, för jag är en stor fan.
Ja, där är ju en som har gått ner alldeles för djupt i, alltså det är nära på stalker, för då tror man sig ha en kontakt med en kändis, eller ja, i det här fallet så är det ju en kändis. Då har man läst så mycket, du har följt dem så länge, dina kommentarer har kommit in och du tror att de känner dig fast de inte gör det. Så att mina nästa steg för henne skulle ju vara att regelrätt staka eller ta Claudias plats helt enkelt.
Ja, hon är inte långt ifrån där, känns det. För det här känns som en galning som... Hon skulle säkert liksom rota i soptunnorna för att liksom få Alenas använda bindor så hon kan liksom spika upp på väggen. För att liksom, det är hennes där. Det här liksom, hon... Skulle de hitta Carnies yxa täckt i blod från förra filmen, då hade ju hon köpt den för dyra pengar och har den inramad på väggen.
Men, definitivt.
Men hon är också störig på att då Pet kapitaliserar på det här traumat hon har varit utsatt för, så är Lucy den här som ser sig entitled till det, för hon är fanet som lyssnar på true crimen. Och det också var en karaktär som jag kände, hon behövde också säga en rejäl örfil 2-3 gånger där. Det är väl endast magikern som sätter henne lite på plats vid ett tillfälle, eller vid ett eller två tillfällen där. För hon går ju på han magikern där liksom, hur överlevde du? För han blir ju utsatt för ett mordförsök förra, han blir ju huggen 8 gånger där. Och så är ju, han håller ju på att göra teatertrick.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Där. Och så är han lite stressad när det går fel. Och hon är ju den som ska vara hans liksom, the volunteer som gick upp där. Och så går ju hon på honom istället. Ja, men jag skiter väl i det här tuntiga teatertricket. Jag vill veta hur du överlevde det här. Berätta nu om det här stora traumat som du varit med om. Bla, 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 bla. Ja, kära värld, och då fräsar han ju åt henne och hon ser helt oförstående ut. Vadå? Jag ställer ju bara frågor här, det är viktigt för mig att veta. Ja, kära värld. Också en större karaktär, men också den här, ja, men toxic fan som inte förstår hur jävla toxic hon är.
Sen har vi Sander, tycker jag vi kan gå på, säkerhetsvakten.
Ja!
Innan jag liksom kom fram till vem det var som verkligen var mördare. Nu spoilar jag det. Det är inte han. Men då, hans utseende. Alltså, inte utseende, utan uppsynen han hade när man såg honom första gången. Det såg jag bara, seriemördare.
Ja, men jag lutade kraftigt åt honom också. Jag tänkte, om det inte är han, så är han medhjälpare till mördaren. För det var ju två stycken i förra, Kenny och Carney. Även om Kenny då inte var så aktiv, utan det var ju Carney som gick alla morden. Men så tänkte jag också, men han är involverad på något sätt. Och det, så här i efterhand så förstår man väl också att han var kanske lite för mycket av en red herring. För det var ju verkligen så här, står där och tittar kallt ut i tomma luften. De har filmat han med lite vinklar så mörkret faller över ansiktet. Och liksom, han ser verkligen creepy ut många gånger och har liksom en liten tung, liksom monoton ton liksom, ja, det är jag som är säkerhetsvakten här,
det är jag som är död.
Ja, men liksom, så i efterhand så tänkte jag, ja, borde man väl ha fattat att det inte var han. Men också med sån här typ av film då liksom nivån är ganska, ja, men förra filmen som var ganska platt, ganska amatörmässig, då kände jag, ja, men då är det kanske inte så originellt att liksom att det är den som man misstänker mest som kommer vara mördaren. Men så är det inte i den här filmen. Nej. Utan jag spoilerar, det är inte Sander i alla fall.
Nej, så honom stryker vi från listan.
Men vår sista karaktär då, tänker jag, det är då magikern.
Ja, Tim Rosen. Ja. Han har ju tagit David Copperfields karaktär.
Ja, och han är ju också då, han var ju också utsatt för ett rejält mordförsök i förra filmen. Och är ju också här, han är väl här lite mer utav ren ekonomisk desperation. För han har inte heller fått sitt liv att funka. Han behöver rehab efter liksom, ja, de här 8 knivhuggen han fick. så liksom när han då fick den här förfrågan att vara magiker på Terror Train här, så kunde han inte tacka nej till det för att han är så desperat på behovet av pengar. Och han är väl kanske ganska lik Alaina egentligen, liksom att han är lite motvilligt här, men han behöver det dels för att kanske komma över sig själv, men framförallt han behöver pengarna. Det här har liksom förstört hans liv. Vi ser ju det magikertricket han ska göra. Är det här ditt kort? Och så är det fel kort han har. Och han har liksom inget smart trick liksom att liksom rädda upp situationen, utan han är för ofokuserad, för stressad. Och han, jag gillar ju också, för han är ju den som nitar den här dumme fan som skrämmer Alaina med yxan.
Ja.
Han är lite mer pang på när det väl händer, men han dricker också ganska hårt i den här filmen.
Ja, han dricker exakt samma sprit som han gör i första filmen också. Men jag tror att anledningen till att han och Alaina, de har ju känt varandra sedan första filmen. Men han försöker ju lura med henne in på rummet i första där. Men de två är ändå med, ja, vid liv mot slutet av filmen hela tiden. De slåss sida vid sida mot mördaren på sätt och vis. Det är därför de har en connection med varandra.
Ja, han var ju sleazy i förra filmen, och den här så har han ju då, sleazigheten finns ju inte kvar, utan nu är han ju mer traumatiserad av förståeliga skäl. Men det är också sådär liksom, ja, men också ett sätt att liksom, ja, men porträttera hur man har överlevt trauma här då. Och han har inte gjort det särskilt väl. Han har väl flytt ner i flaskan istället. Men blir ganska handlingskraftig när saker och ting väl börjar röra på sig. Så, ja, men det är väl våra karaktärer. Sen finns det fler karaktärer, men vi behöver inte gå igenom dem alla.
En del är ju bara kanonmat.
Ja.
Du har ju presidenten Dakota Jamal Wellman. Han är ju bara med 5 minuter totalt på hela eller någonting.
Och han är också faktiskt en återkommande från förra filmen som jag hade trott att man skulle göra lite mer med. Eftersom att det var han som arrangerade festen i den. Att han då kanske skulle ha lite mer agens i den här. Liksom att det här skulle vara hans redemption på något vis och vänster. Men man gjorde ingenting med det. Och det tyckte jag var lite trist. För det fanns potential att göra någonting där. Men ja. Det kanske fanns, det kanske filmades det också, men sen försvann det på the cutting room floor, vad vet jag.
Ja, man vet aldrig. Då så, tåget. Det, ja, precis. Jag skrev läget, ser jag här nu. Men själva platsen då, tåget. Bara för att visualisera tåget, eller audalisera, ja. Tåget är, jag tycker inte det är så stor skillnad mot den första filmen.
Nej, det,
jag vet inte hur du tänker.
Nej, det är ju exakt samma tåg. Det ska ju vara exakt samma tåg till råga på allt.
Ja.
Jag gillar ju alltså filmer, en slasher då framförallt, där vi är i en begränsad miljö. Och att ha då en slasher på ett tåg, det är en ganska trivsam ställe. Det är ungefär som att ha en slasher på en färja eller något sånt där. Eller en slasher som fritt vilt på en övergiven liksom fjällhotell. Jag gillar skillnaden där då med fjällhotellet, är att de bokstavligen kan ju pulsa ut i snön och sticka ut i fjället där. Men på tåget kommer du ju inte ifrån, för tåget är i rörelse. Så du är fast på tåget. Visst, du kan ju stanna tåget. Men jag gillar liksom det här. Dels är det att, ja, men du kommer inte därifrån. Men mördaren i sin tur måste bli lite smart. Mördaren måste gömma kropparna. Och måste välja sina tillfällen när mördaren slår till. Det är inte som i Camp Crystal Lake där liksom Jason behöver bara stå där i skogen och flåsa och vänta på att någon kåt idiot ska ut och knulla i skogen och så kan han bara yxa ner dem. Så tåg, film som utspelar sig på tåg tycker jag är ganska trevliga överlag. Och sen lite respekt till för att det är ett knöligt sätt att filma på. Alltså ha kamerautrustning i sådana trånga utrymmen. Dock så vet jag ju, och det hade jag minus redan i remaken, att här känns det mer uppenbart att vi faktiskt är i kulisser. Vi är liksom på en scen där man har byggt upp en tåg, ja, kabin där då. Medan i originalfilmet var de ju bokstavligen i tåghytter. Så, men det jag ska också ge den är att den här känns, alltså de har lyckats med färgtoningen bättre i den här filmen. Remaken var för ljus, för plastig, för digital på något vis och vänster. Här har de lyckats med färgsättningen eller ljussättningen mycket bättre, så att det känns liksom lite mörkare, lite mörrigare. Det känns mer film än vad förra filmen gjorde. Vad tycker du om tåget och platserna och allt?
Tågstationen där, den är ju lite, ja, det som du sa, det syns verkligen att det är inne i en studio. Det är inte något de har byggt, det är inte filmat på plats, om man säger så då. Vilket jag hade önskat. Det hade varit mycket snyggare att göra det på en riktig tågstation. Det med folk i rörelse och så, men det är ju inte tanken att det ska vara. Det här ska ju, som jag förstår, ska det vara lite vid sidan av, ute på landet ish, något sånt. Men sen hade jag inne i själva tågvagnarna, visst, det syns att det är gjort på onstage, men vad ska man göra? Det hade inte gått att filma annars, det hade varit alldeles för trångt.
Nej, och just att de har fixat det här, liksom, det känns liksom med ljussättning, alltså blir kulisserna inte så uppenbart kulisser. Det funkar bättre i den här filmen. Så liksom den här, den är snyggare, mer film än vad förra filmen var, rätt och slett.
Ja.
Åh, kära värld.
Ja, det är väl typ vad vi har att erbjuda om platserna. Jag menar, frågan är om de ens ändrade något utav scenerierna mellan inspelningarna, eller om de bara körde rakt på.
Nej, men det tror jag inte, för de hade nog liksom kvar det från förra filmen. Så varför? Och med så kort tid mellan filmerna så hade de ju inte tid att göra något nytt.
Nej.
Det jag ska ge den här också är ju att det är ett ganska modernt tåg vi har att göra med. Det är liksom de lägger en viss ansträngning till att det just är, det är inte ett gammalt koleldat tåg, utan att det är liksom ett högteknologiskt tåg med wifi och allt. Så ja, det är den aspekten också, att det är liksom ett modernare och flashigare tåg. Så why not?
Ja, det var ju inte så mycket att säga om självaste tåget i sig. Det är ett vanligt tåg. Så dags för vårat hot då.
Ja, och det här, nu kommer vi avslöja vem mördaren eller mördarna är. Och det här är ju en whodunit. Och det här funkar också till filmens fördel. För i remaken, i och med att den var så jäkla, alltså nästan scen för scen utan första, så visste vi ju redan vem mördaren var. Och i och med att till och med Kenny introduceras i remaken där. Det var ju det som var briljant med originalet, att där är det ju också väldigt uppenbart att det är Kenny som är mördaren. För han är den enda som har ett horn i sidan med dem. Det som är smart med originalet är att man har gömt Kenny rakt i öppen plats. Så när det avslöjas att det är Kenny så får ju alla en chock. För det var ju han som var trollkarens assistent. Den här kvinnan som vi har trott har varit en kvinna då, visar sig vara en man. Och det är Kenny.
I original är ju den väldigt bra gjord, sminkning och utklädning och allting. Så det...
Ja, och det var ju också, han som spelar Kenny var ju en dragshowartist.
Ja, desto bättre.
Och det är liksom, desto bättre. Nej, men liksom, och Jag kommer ihåg när jag såg den här första gången, så vart fick jag liksom, holy hell, jag har sett mördaren hela tiden utan att förstå att det är mördaren. Och där är också så att vi har liksom sett Kennys ansikte redan från, alltså från första scenen i den. Så där hade ju den liksom det här wow-effekten när mördaren väl avslöjas. I remaken, det enda de har där är ju då att de byter ut Kenny mot Kennys mamma. Men det var liksom ganska tafatt. Det var liksom, jaha, okej. Okay. Och där hade jag mycket lättare liksom att lista ut det här ändå. Liksom att, ja, det lär nog vara hon ändå. Den här däremot har ju fördelen att här finns det ju inga, så den är en uppföljare, en egen berättelse. Någon av de här karaktärerna är en mördare. Eller flera av dem kanske rent utav. Och vi har fått ganska många med flera möjliga motiv. Jag trodde att Sander skulle vara en av dem. Och det, så var det ju inte. Det som jag satsade mina pengar på, som jag tänkte, ja men det här känns rimligt, det var ju Alenas, vad heter det, rumskamrat, Claudia där.
Vi är goda vänner.
Ja, och det lutar jävligt mycket åt henne. Och jag trodde under den längsta tid att det skulle visa sig att det var hon tillsammans med Sander som är mördarna, av någon vansinnig förklaring till varför. Men så är det inte.
Nej.
Du däremot listade ut vem mördaren var. Och ja, vem är det då?
Det är Pett.
Pett?
Ja, den allra minsta av allihopa. Men också den har mest att vinna på att det blir mer och mer blod, ond bråd, slack, eller inte slagsmål, men mord, att folk huggs ihjäl och att det händer mitt under näsan på henne. För då kan hon streama med sin mobiltelefon och säga, oh my god, det vart blod här inne, någon har blivit ihjälhuggen. Och så för att få sin kick så står Lucy bakom och skriver, hallå, att det där är uppenbarligen fake. Det är världens bästa, ja, men, fake-off.
Ja, nej, men det är ju Pett, den här vidriga karaktären som är den här influencern som försöker, men har gjort sig känd genom appen Murder Fiend med sina true crime vänner där. Hon är liksom galningen här. Och det, jag trodde mer att hon skulle vara en av de här otrevliga offrerna, som är en otrevlig karaktär som skulle möta sitt öde där. Liksom att hon skulle bli mördad utav mördaren där. Åh, vilken twist där. Och liksom, åh nej, nu vart jag själv mördad. Men så är det hon som är mördaren. Och jag gillar det, att jag gillade den här hennes motiv. För nu äntligen, hon är så sur på att Alena, för hon är då huvudpersonen som överlevde förra filmen, men nu kan hon bli vad heter det, huvudpersonen, det stora offret där. Och det är en sån klassisk jävla slasher mördar motiv från 80-talet, där mördarens motiv ska vara helt uppåt väggarna bonkers. Och det är det också i den här filmen. Och jag älskar när hon liksom väl får balla ur. För den här skådespelerskan, hon ham it up så det står härliga till när det väl tiltar för henne.
För hon har ju ihjäl Claudia också. Claudia får tag i en sån här flare gun och står och riktar den mot Alana. För alltså, om inte... Den här filmen skulle kunna gå åt två håll. För dels har du Pett som är den mördaren, the big bad. Men sen också att du har Claudia. De två skulle kunna slå sig ihop. Det gör ju inte det i den här filmen, men det skulle kunna vara de tillsammans som gör allt det här. Claudia för att hon är besatt av Alana. Och Pett för att hon är besatt av att bli känd tack vare Alana. Och sen liksom inte klarar av att någon annan får... får uppmärksamheten jämfört med henne. Så att Claudia hade lätt kunnat skjuta i Alana om inte Alana hade kunnat prata ner henne. Men då blir ju Pett att, men fan, ska hon bli hjälte? Nej, slaff, kör fram med någon pinne där.
Ja, det är ju en sån där som man petar loss typ klabbar med, tror jag. Som hon stöter i magen på henne och bara river ut hennes innanmäte.
Ja, där och, vart det lite bonkers också. Hon bara trycker in den och så får med sig lite tarmar ut.
Jajamän. Nej, men hon är ju snabb på att kapitalisera. Hon besegrade den hemska mördaren och jag är det stora. Den stora, jag är inte längre offret, utan nu är jag hjälten. Nu, som Alana, hon besegrade ju Carney i förra filmen.
Ja, så säger hon också till Alana, titta, jag räddade dig, jag är din hjälte.
Ja, jajamän. Och så är det hon som är boven hela tiden.
Ja, med sitt äckliga altare där inne också.
Ja, och jag gillar också liksom att när vi väl får se henne för vad hon är, så är det ju liksom i den här jäkla fe-kostymen med de här fjärilsvingarna och den här prinsesstiaran. Och så kommer hon skrikandes där då med en stor blodig kniv. Det jag tyckte var, alltså jag gillar verkligen den här mördaren. Det är en superklassisk slasher-mördare med allt vad det innebär. Det jag inte gillade, som jag tyckte var tråkigt, det var att slutstriden var jäkligt kort.
Ja.
Jag hade hoppats på mera lite liksom katt och råtta jakt mellan henne och Alana där. Men ganska snabbt får Alana övertaget och avlivar henne. Vilket också var ganska tid.
Hon sprättar ju upp henne bokstavligt.
Ja, men kniven rakt i bröstet, så bara drar hon den längs bröstkorgen och bara sprättar upp den.
Ja, men då är liksom tanken så här, hur benskör är hon egentligen?
Ja, förvis. Men ja, Alana kanske hade lite mycket adrenalin där också, så vem vet.
Ja, men man har ju sett mammor som kan lyfta en bil när ungarna sitter fast.
Ja, nej, men det var tillfredsställande. Alltså, den här filmen överraskade på många sätt för mig. Är det dags att gå in på lite slutord och betyg på den här, kanske?
Ja, det tycker jag. Du kan få börja.
Ja, men alltså, det är väl ingen hemlighet här nu att liksom, jag är väldigt positivt inställd till den här. Dels för att den överraskade mig så mycket. Och där är det kanske också till stor del att förra filmen, alltså remaken, var egentligen ganska trist. Den kändes väldigt onödig för att den var scen för scen, nästan en karbonkopia. Kul liksom med amatörer som vill göra en film, det vill jag ju unna dem. Men den var liksom, den hade ingen umf till sig, men den här hade det. Just att den också har de här temat utav posttraumatisk stress, hur man har copat med vad heter det, trauman, men sen också det här sociala medier, true crime, alltså fandom och hur liksom toxic det kan vara, och liksom när du är på the receiving end av det. Det fanns teman i den här filmen som jag inte alls var beredd på. Jag tänker inte säga att den här filmen är supergenomtänkt eller liksom, oh vilken briljant kommentar det här var. Men det fanns där, det fanns en tanke, det fanns lite mer. Och det är liksom mer än vad väldigt många slentrianmässiga slasherfilmer levererar. Så det gör plötsligt att, ja, så det gör plötsligt att den här filmen liksom sköt upp i höjden från remaken. Liksom, det är inte bara ett huvud högre, det är flera huvuden högre. Så jag var jättepositivt överraskad. Sen är det fortfarande en lågbudgetfilm. De har väldigt mycket digitala blodeffekter. De har inte satsat på praktiskt, det är lite trist. Men skådespelet är väldigt trevligt. Hon som gör Pet stjäl showen när hon får freaka ut som mördaren där sen. Nej, men jag var genuint underhållen av det här. Mycket trivsam slasherfilm. Så det här får en stabil 3 av 5 av mig.
Ja, jag var sjukligt, ska jag inte säga. Men jag var väldigt underhållen av den här. Där jag var rädd för när jag började titta på den var att det skulle vara en repetition av första filmen fast ännu blekare. Vilket jag, som jag nämnde i början, absolut inte, det överraskade mig att det absolut inte var så. Utan den här filmen, till skillnad från första remaken av Terror Train, den här kom med något nytt. Den kom med en ny sociala medieplattform. det kom en ny, ett nytt sätt att göra, inte reklamen, att visa upp morden. Man har ju sett andra slasherfilmer när de använder, eller seriemördarfilmer när de använder polaroidkameror. I det här fallet så livesänder de det ibland. Och så kommer man upp med en svart, ett svartsjukt offer. Det vill säga en som egentligen var ett offer för ett mordförsök. Som blir svartsjuk på den som nästan dör. Och vill göra om det själv. Och vill kapitalisera på det. Det är väldigt mycket nutidsbekymmer. Man tänker som exempelvis alla dessa influencers. Det är så många som vill leva deras liv. Och jag säger, jag tycker också vissa influencers är kul att kolla på. Men jag skulle inte vilja leva deras liv med det arbetet. Kravet på att behöva skapa content dag ut och dag in. Det vägrar jag, det vill jag inte. Jag tycker det är kul att göra filmer och spela min poddavsnitt. Men jag skulle inte vilja ha det kravet på mig att jag måste släppa en video i veckan. Eller att jag måste streama live varje kväll. Och det tar den här också upp. För jag tror att Pets besatthet av den här appen och hur väl väldigt många följare hon har fått. Jag tror att hennes besatthet av den har gjort henne till den mördaren. Och det är ju ett samtidsproblem nu. För folk är besatta av sociala medier ibland. Och det går ut över deras vardagliga leverne. Så att det här, den här får ju en stark 3,5 utav mig. Det är inte riktigt en 4, men den får 3,5 av 5. Så att jag, den här är definitivt värd att se. Det kan ju vara bra att se första remaken också för att förstå karaktärerna. För det är ju pyttelite skillnad. Bland annat byter de kön på vissa och hudfärg på vissa så. Men det har jag ingenting emot. Utan det är mera att det är saker som förändras. Nåväl. Har du gjort något Bechdel-test på den här?
Det har jag. Bechdel-testet är om kvinnorepresentation i film. Och vi för ju tesen att skräckfilm är det som kommer klara Bechdel-testet bäst före alla andra kategorier av film. Frågorna är ju tre. 1. Finns det två eller fler namngivna kvinnliga karaktärer? Ja, det gör det. Vi har Alana, vi har Claudia, vi har Sadie, vi har Pet, vi har Lucy och vi har Mary. Eller Mortuary Mary, som hon också kallas. Så fråga nummer 1 klarar den utan problem. Fråga nummer 2. Möter de någonsin varandra? Ja, Alana och Claudia möter varandra. Alana och Sadie möter varandra. Pet och Mary, de hänger ju liksom nästan ihop vid höften. De möter varandra. 3 då. Om de möter, när de möter varandra, pratar då om någonting annat än män? Ja, ganska direkt i början där har vi ju mellan Alana och Claudia där. Då hon har haft sin stora freak out efter den här obduktionen hon ska göra. Så sitter de och pratar om det här traumat. Och sen kommer ju då kläcker de idén att åka på den här terror train resan för att liksom bearbeta att hon ska äga sina känslor, inte känslorna äga henne. Så ja, ganska så direkt, typ 10 minuter in, så har då Terror Train 2 klarat Bechdel-testet.
Who wants to talk about murders? Jag tänkte vi kan avsluta året med ett sista murder train i alla fall.
Ja, och nu när vi bokstavligen har ett tåg här, murder. Ja, det här är inte tanken att vi ska ha ett återkommande segment där vi räknar mord i filmen. Men nu kör vi ändå, för nu har vi hållit på där med Freddy här. Ja då, mord nummer 1 här. Det är då på en karaktär då som heter Will, eller The Will. Som då är då en någon true crime-nörd där som står och kissar på tåget. Men så ska tåget precis åka iväg och då får han panik och rusar in. Och lyckas precis komma in i sista sekunden. Ja, ah, vilken tur, men då vänder han sig om. Och där står ju mördaren då iklädd den här clownmasken. Och så är det kniven rakt i halsen. Bläpp! Mord nummer två. Det är då på den här dumme fan som skrämmer Alena med att klä ut sig till Carney och jaga henne med en yxa. Men det får ju ett abrupt slut när magikern nitar henne över ansiktet och bryter hennes näsa och hon högljutt protesterar. Nej, jag ska stämma er! Men det blir ju ingen stämning för mördaren. Återigen då, klädd i clownmasken, dyker ju upp bakom henne och planterar yxan rakt i ryggraden på henne. Så att det är ingen stämningsansökande. Mord nummer tre är då på den här, en av de här fansen som hon, Mortuary Mary, vill ligga med. Han som dyker upp där och vill ha en selfie med dem allihop. Och det är så häftigt att se er. Och han och Mary beslutar ju träff med honom att liksom, ja, men nu ska det bli lite knula här ändå. Så han, för han är ju utklädd till ett utav, för Carney hade ju flera masker i förra filmen. Och en av dem var ju den här reptilmasken. Och han kommer ju där stövlande i reptilmasken. Men så dyker mördaren upp bakom honom och stryper han med ett rep. Mord nummer fyra är ju då på Mortuary Mary. Då mördaren har bytt plats med hennes tilltänkta ligg och är ju nu då i den här dräkten. Och mitt under livestreaming där då knivar ner henne med flera hugg mot hals och bröstet där. Mord nummer fem är då på Sadie, konduktören där då, som precis hittar den mördade Mortuary Mary. Och här var jag inte riktigt klok på, för jag skrev att hon vart ihjälslagen, för mördaren dyker upp där i reptilmasken och bara måttar slag i ansiktet, men det ser ut som att mördaren håller något i handen. Men jag vart inte riktigt klok på vad det var, ett knogjärn eller om hon höll i något liksom föremål, för jag tror liksom inte att det bara är som knogmackor tills hon dör, men något tilltygge så slår hon Sadie sönder och samman. Mord nummer sex. Sander, våran misstänkte där.
Säkerhetsvakten.
Säkerhetsvakten som är ute och letar efter The Flare Gun. Som då blir överraskad av mördaren bakifrån. Som hugger han i nacken så att kniven går in i nacken och ut ur halsen. Och sen måttar flera slag mot rygg och bröst där då. Mord nummer sju är då på Claudia där. Då Pet tar tillfället i akt och tar det här liksom spettet, driver det i hennes buk och sen river ut hennes innanmäte. Och mord nummer åtta är ju då på Pet själv där då. Då Alena vänder steken till sin fördel där och driver hennes kniv i hennes eget bröst och sen klyver bröstkorgen i två, mer eller mindre. Så åtta personer allt som allt går åt i Terror Train 2.
Ja, och det var årets sista Murder Train. Ja, om du som lyssnare då känner att det kan vara jobbigt att åka tåg från och med nu, så sluta använda Mälartåg och byt till SJ, eller låt bli åka tåg alls och flyg. Har du mer att berätta kan du göra så här för att kontakta oss.
Skräckfilmscirkeln presenteras av Patrik Norén och Fredrik Rosengren. Produktion FPN Productions. Besök skräckfilmscirkeln.com för att hitta var du kan lyssna på oss, hur du kan stödja oss och hur du kan kontakta oss. Vill du diskutera filmerna i avsnitten är du välkommen att gå med i gruppen Skräckfilmscirkeln Eftersnack på Facebook. Tack för att du lyssnar!
Och så ska jag också be er att tipsa era vänner och bekanta om podden. Och inne i era poddappar får ni gärna lämna ett femstjärnigt betyg och kanske någon kommentar. Och för den som vill så kan ni också följa oss på Patreon. Då kan ni se oss när vi streamar ibland, när vi spelar in. Finns både betalt och icke-betalda funktioner där. Och Fredrik, det är slut på år 2023. Kan du berätta temat för år 2024?
Ja, det har ju blivit något nytt här nu att vi utnämner åren här till ett år som vi ska då specialisera på. Vi har haft The Year of Dracula, sen har vi haft The Year of the King och nu har vi då haft The Year of the Shark. Så då ska 2024 också få ett tema. Och nu, ja, skräckfilmsåret 2023 levererade ju någonting som jag inte riktigt var beredd på, något som jag har efterlyst ganska länge. Och det är då skräckfilm från Sverige. Från att ha liksom nästan till ingenting så kom det plötsligt 3 svenska skräckfilmer bara i år. Så då tänkte vi här, ja men hur står det till då med gamla Svealand och dess skräckfilmer egentligen? Så 2024, då blir det blågult blod som spills här. Och då ska vi då utnämna då 2024 till det svenska skräckfilmsåret.
Yay! Då så. Så bara för att fortsätta på tågpansen så står vi nu på årets sista station. Säger jag till 2023. Tack för året som varit. Och följ med oss in på det nya spåret som leder mot 2024. Så vi säger all aboard!
Ajöken!
I'm your lucky day, it's time to start the play. So get ready, steady, hold on, don't let go. Cause you're the lucky one. Your lesson's just begun. Don't need no books to learn, cause I can teach with just one look. Why be a loser when you can win? I'll show you how to be yourself again. Take a number, climb a stair. Wait your turn, I will be there. Don't you suffer on the square, cause I'm the living end. Won't be sorry, set you free. Everybody wants to be next in line for ecstasy, cause I'm the living end. So come on, come in, I'm the living end. You gotta just give in. I'm the living, the living, the living, the living, the living.
Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Happy New Year!
FPN Productions.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.